välkomna till podden Ålands Handel, idag utlokaliserad till Indigo på grund av att vi påbörjar 20-årsfirandet för den här facila, pigga 20-åriga krogen. Med mig här idag har jag min kollega Fredrik Rosenqvist. Hej Fredrik!
Hej Anna!
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Hur mår du
själv? Hur känns det här att vara liksom borta hemifrån studion?
Det har ju hänt tidigare, så att vi är rutinerade på det här.
Känner du det? Jag känner mig inte rutinerad.
Jaha, okej. Ja.
Hur som helst, nu är vi här.
Hör du själv förresten?
Jo då, det är bra. Mm. Allt är lugnt.
Ja, okay.
Med oss också på scenen har vi här Stig Grönlund, krögaren himself. Nästan synonym med Indigo får man säga. Välkommen hit.
Tack.
Och vi har Björn Ekstrand som var med och startade Indigo tillsammans med Stig i tidernas begynnelse för 20 år sedan ungefär. Om man kan kalla det tidernas. Hej Björn.
Hej.
Det var länge sedan.
Det var ett tag sedan.
Man såg dig. Mm. Det var ni som drog igång Indigo 2004. Och ni, som jag har förstått det, så skulle ni alltså starta en krog tillsammans utan att egentligen känna varandra. Hur blev det på det här viset?
Ja, det kan man ju undra. Det kanske Björn bättre kan svara på.
Ja, det var ju så att Uffe Danielsson och Kim Överström och jag hade ju redan Matkreatören i Mariehamn, som det hette då, som ett cateringföretag. Och 2003 så öppnade ju Dennis Jansson Mariepark och hade ingen kock som kunde sköta köket. Så då gjorde vi det. Och på den vevan så började Gert Schweber då, som äger lokalen, pusha på främst Uffe då, att kan inte vi ta den här lokalen? Och då frågade Uffe mig att vad tycker du, ska vi göra det? Så sa jag självklart, så det är ju en dröm och få ha en egen krog. Mm. Okej, så Uffe, men då behöver vi en frontfigur till salen liksom. Känner du någon? Jo, jag känner många, sa jag, men ingen som jag vill driva krog med. Så, ah, men jag vet en kille som jobbar för många år sedan på Knorring. Han har långt hår och cowboy boots. Han är bra, tror jag. Jag ska ringa honom. Han heter Stig. Vet du vem det är? Nej, aldrig hört. Så på den vägen är det.
Du har inga cowboy boots på dig idag faktiskt.
Nej faktiskt. Mer fotriktiga skor i den här åldern.
Hur var det första gången ni sen sågs då? Hur gick det mötet till?
Ja, det var varit en dejt i Stockholm.
Ja, det var, vi skulle träffas då och stämma av och huruvida jag skulle nappa på erbjudande och haka på och öppna krog på Åland. Så då måste vi i alla fall träffas, tänkte vi. Så vi skulle gå och käka på en thai-restaurang på Kopangan, som det heter, låg på Skånegatan. Yeah. Ganska nära där jag jobbade en gång i tiden. Men det var fullt. Orutinerad, hade inte bokat bord. Så vi fick gå runt i regnet och så hittade vi något hål i väggen, någon italiensk krog där nära. Så där satt vi flera timmar och diskuterade och drömde och diskuterade visioner och annat. Och på den vägen är det.
Vad var det som gjorde att ni liksom fastnade för grejen? För att öppna en krog tillsammans måste ju vara ett ganska stort beslut i nivå med att gifta sig, tänker jag. Det gör man ju sedan efter en dejt. Vad var det som fick du att säga klick liksom?
Nej, det var väl, jag vet inte, det var kanske gemensamma nämnaren Uffe då, som hade fört oss samman. Vi har ju båda jobbat för Uffe Danielsson och han var ju med lite som, lite så här, vad ska man säga?
Matchmaker.
Klistret.
Ja, eller lite mer vuxen och lite så här, hade någon roll av någon sorts mogen och, jag vet inte.
Mentor.
Ja, något sånt kanske. Mm. Så på den vägen. Men det var en dejt och det sa väl klick. Det låter ju jävligt konstigt här,
arrangerat äktenskap.
Ja, precis. Men sånt är det mycket på tv nu för tiden. Allt från,
gift där. Vid första ögonkastet, ja, kan precis. Man säga. Bra.
Så det var lite liknande, vi var före våran tid där.
Ja. Tror vi första ögonkastet.
Ja, så ungefär så blev det faktiskt. Och i och med att jag hade fått mitt första barn också, så kändes det lite så här, vad fan, man lämnar storstan och flyttar hem helt enkelt.
Det är vi glada för. Björn, den här första menyn, kommer du ihåg något från den?
Ja, små fragment. Jag minns att vi hade havtorns crème brûlée som var en utmaning att laga. För den ville bara skära sig eller så ville den inte ställna. Så det minns jag att jag kämpade jättelänge med att få ihop receptet på.
Nu kan du det?
Nu kan jag det.
Mm. Okej. Okay,
ja. Vad är hemligheten?
Mera äggulla.
Okej, bra.
Ja. Jag förstår. Stig, vin- och drinklistan, hur såg den ut?
Det var väl lite mer sparsamt med viner på den. Jag hade väl väldigt höga ambitioner på att ha en väldigt bred och fet vinlista. Då fanns det inte riktigt ekonomisk uppbackning för det, så den var lite mer spartansk kanske. Men det fanns, den var väldigt bred och stor ändå om man jämför med vad övriga restauranger hade på den tiden. Om man frågar mina kollegor då på den tiden, Uffe och Björn, så var den nog åt helvete för stor. Och vi hade för mycket fastbundet kapital i vin i alla fall. Okay. Redan då.
Idag är det ännu värre.
Ja, idag är det ännu värre. Men det fanns vissa godbitar även då som vi hade, som finns kvar än idag. Men det var kanske först idag som den har blivit så som man ville ha den från början. Så det tog ungefär 20 år att bygga upp den. Men drinklistan, vi hade väl ingen riktig drinklista, men drinkkonceptet var väl någonting helt nytt just då, skulle jag vilja påstå.
Jag kommer ihåg att jag tog hit kompisar från Stockholm som var väldigt förvånade över att man tog citronen med nypa i baren.
Ja, det var ju vår dåvarande barchef Pia Altonen som rekryterades från Helsingfors. Hon var väldigt noga med allt från hygien och ordning och reda. Och det är väl fortfarande, vill jag också påstå, idag. Men hon var väl lite extra noga. Så hon tog inte frukten med fingrarna.
Nej.
Vi använde dock väldigt mycket frukt på den tiden i drinkarna, som var ovanligt då. Att man mortla och mosade mycket lime i mojito, caipirinha, caipiroska och med krossad is och sånt. Och Fidel Castro och P2, vad de hette. Och det var någonting nytt. Som de som lite äldre som besökte bara, att de tyckte det var en jävla massa grönsaker i drinkarna, fick jag höra.
Just det, man fick inte ens i sig.
Nej, precis, typ.
Men det var man egentligen ville åt.
Ja, men det var väl någonting nytt. När man jobbar i baren här uppe så det var ganska tungt jobb. Men många hade faktiskt så här skasor mitt i handen av mudden, så här, när man stod muddlar. Så det var
Ålands första mojitos.
Ja, det var det.
Härligt. Hur länge blev det att ni drev krogen ihop?
8 år sedan. Nästan.
8 år. Sen hoppade du av, Björn. Hur gick det här till?
Ja, det var ju den där ökända, berömda bokföringshärvan som ställde till det mest faktiskt. Ja. För att man jobbar 300 timmar plus och det visar fortfarande bara rött. Och jag minns det som igår när vi höll faktiskt på att bygga uteserveringen då med den här justerbara taket. Och så ringer bokföraren och så säger hon, det här var juni 2012. Jag har precis kört lönerna och det räckte. Men du och Stig blir utan lön den här månaden. Och då bestämde jag mig, det här skiter jag in. Nu får det vara nog.
Hur tog det länge? Verkte det fram det här att gå och säga det till Stig sen? Eller hur gick det här till?
Nej, jag tror jag sa det samma dag. 10 minuter senare faktiskt.
Hur tog du emot det här, Stig?
Jag måste ha förträngt det, för jag minns att du var med, men det kanske var i början av juli som hon sa det. Jag för mig att det var typ början av juli i alla fall.
Ja, lönerna gick väl ut sista juni. Ja, så att,
ja det kan man säga. Vi har ju många gånger haft allvarliga samtal om allt möjligt och suttit och diskuterat och divlat det mycket. Och varje gång nu sa, nu måste vi prata, då visste jag att då var det allvar. Och det har han sagt många gånger. Och oftast kommer vi fram till någonting bra under alla år. Men den här gången kände jag att det var så här lite konstigt. Och så sa han bara att nu, han sa helt enkelt, nu skiter jag i det här. Och då, ja, att nu lägger jag, nu får jag vad du vill. Antingen får du min del, annars så säljer jag den till någon annan. Eller annars så lägger vi ner, du får göra vad du vill. Men jag lägger ner, sa han. Och det kom som en chock, för det var lite dålig timing av min dåvarande kollega, tror jag. För det var typ en kvart innan vi öppnade för lunch. Så sen skulle man gå ut med ett leende och så på uteplatsen och servera lunch. Och det var man var lite grumpy då när man fick kritik på att kanske på någonting. Kanske.
Men om det måste ut så måste ut, helt enkelt.
Ja, så är det. Mm. Ja, det var ju bra. Han tog det snyggt. Han visste att jag kunde inga lipa eller göra någon scen ungefär. Utan han visste att jag måste ut och jobba.
Men ni jobbar ändå ihop i 8 år då. Vad lärde ni er om varandra under de här åren? Allt?
Ja. Med tanke på att jag visste inte vem Steg var innan och han visste inte vem jag var. Och inte hänger vi ju nu heller. Eller sen dess. Så vi känner ju bara varandra härifrån egentligen. Det är klart att vi var väl på någon resa hit och dit under tiden. Men vi har ju bara haft ett professionellt förhållande då.
Mm.
ett sånt giftermål.
Det brukar funka bäst så, men nu var jag på någon middag hem till dig faktiskt, som du, men du har förträngt det.
Ja, det kan hända. Men i princip inte. I princip, du hade ju ditt gäng och jag hade mitt gäng. Ja.
Det är en viss åldersskillnad, det är 10 års åldersskillnad också, så det var väl ganska naturligt att...
Vi gjorde sitt.
Ja.
Mm. Hur var det att lämna då? Var det skönt eller var det jobbigt eller var det både och?
Ja, det var väl både och, såklart. Det var ju ens baby på ett sätt. Många timmar nerlagt. Mycket blod, svett och tårar. Men samtidigt så... Då där var det... rätt. Mm. Ja. Jag var klar. Ja.
Du har sadlat om ganska rejält nu efter några år som egen krögare eller krog har drivit, vad var det, Röda Korsgården. Men nu är du helt på andra. Vad gör du idag?
Idag är jag på grossistsidan som säljare av livsmedel då egentligen. Ja. Så, till restauranger och
så
kök runt
om. Så du är inte helt utanför branschen?
Inte helt utanför.
Men jag brukar vara på besök och fika emellanåt. Brukar man hitta dem tidigt på morgonen?
Men jag provar lite olika däremellan också.
Vad saknar du med Björn, Stig?
Det som var bra där och då var ju att vi var ju två delägare som var i service hela tiden. Så det kändes så här ganska skönt när man lämnade stället, så visste man. Vi jobbade ganska mycket så att antingen var någon av oss på plats. Så oftast hur bra och kompetent och duktig personal vi än har, så är det ibland att man behöver fråga vad man ska göra eller bör göra. Och det händer ju mycket på restauranger. Det kan vara allt från elfel till stock i toaletterna till, ja, det kan hända mycket. Personal som inte dyker upp på jobb och så vidare, så det blir akuta åtgärder. Och då är det ju ganska bra att man har någon, vad ska man säga, ytterst ansvarig på plats. Mm. Så det var ju ofta så att det var en trygghet. När jag var borta eller ledig eller bortrest så var Björn på plats och vice versa. Så det var ju väldigt bra. Så det var lite egoistiskt svar kanske. Jag saknar ju också att han har en väldigt underfund och trevlig humor. Och en hyvens kille och en jävel på att laga mat.
Men framförallt var det roligt att ha honom här när det blev stock i toan.
Ja, det var det bästa. Och när det skulle byggas till någonting. Eller så här, för han är jävligt skillad när det gäller att hantera verktyg.
Ja, du har tummen mitt i handen.
Tack för den. Ja, mer om man jämför med Björn så har jag det. Definitivt.
Och Björn, vad saknar du med att jobba på restaurang eller på Indigo?
Ja, men det är ju det där. Alltså, det är ju, om vi drar en parallell till dagens sociala medier och likes och sånt här och kommentarer och sånt. Att laga mat så ger ju en instant bekräftelse eller ja... Du kan ju få kritik också, men du kommer in på morgon, du betar av din att göra lista liksom, och så öppnar du för servering och så skapar du konstverk efter konstverk, och förhoppningsvis så tycker majoriteten i alla fall om det och du får höra det liksom. Så att den delen saknar jag. Men jag saknar inte att stå här 16 timmar 6 dagar i veckan.
Va?
Utan att så roligt var det inte.
Det som är så roligt.
Nej, men det hör väl åldern till också. Då var det inget problem.
Men Stig orkar fortfarande ändå. Det tycker jag är strångt. Kämpa på.
16 timmar.
Jag kör inte kanske så långa arbetsdagar nu för tiden.
Men Björn, den 25 maj, då tänker du damma av dig själv lite här i kockkläderna och ställa till med prachas, som min farfar skulle ha sagt.
Prachas.
Alltså, det blir en jubileumsmiddag här i huset.
Mm.
Rätt?
Det stämmer.
Jag har bokat bord.
Ja, trevligt.
Berätta lite mer om den här 25 maj-kvällen.
Men det blir väl en walk down memory lane. Både från tiden när jag var här och...
Havtårsbrulé?
Kanske. Och tiden efter att jag lämnade, så Elin då som är boss här nu, som börjar här i sin karriär.
Och, i disken faktiskt.
I disken, ja. Så har vi jobbat tillsammans med att hitta något från alla års ringar, eller vad man ska säga.
Hur många rätter blir det?
Det blir väl 7, tror jag.
Härligt. Till. Stig, vad säger du om 25 maj-middagen?
Det ska bli väldigt roligt.
Ja. Det är du som är vinutplockaren.
Ja, bland, jag rådfrågar lite av mina kollegor så här, men absolut. Mm. Ja, det är väl sist och slutligen är det jag. Och, men, och så har man väl varit med och giddra lite när det gäller meny också.
Okay.
Men det känns bra. Det ska bli skoj.
Ja.
Eller som Elin sa. Jo, Björn får gärna komma. Bara han är ute i matsalen, för i köket vill jag inte ha honom.
Oj då.
men det är modifierat sant. Ja. Men han kommer att vara mest ute och showa i matsalen, tror jag.
Det blir roligt.
Med mig.
Mm. Mm. Ja, men då är vi här, tänkte jag säga. Åtminstone jag kommer att vara här. Vi tackar Björn för att du kom. Björn Ekstrand som var med och startade Indigo, jobbar 8 år med Stig och dammar av kockrocken 25 maj med jubileumsmiddag. Mm. Och så ska vi byta ut Björn på scenen och plocka in nya Björn, eller vad vi ska kalla honom. Inte riktigt, va? Dennis Jansson, välkommen upp.
Tack.
Take it away.
Tack.
Nu känner man sig nätet.
Hej. Ja, det är 20-årsjubileumspodd det här.
Ja, det var ingen som meddelade mig, tror jag.
Nej.
Att du var nerklädd?
Nej, men att det var så här festligt.
Dresscode. Nej, men det är...
Jag visste att Stig skulle ha den här skjortan på sig, så jag kunde inte låta bli.
Precis.
Vi måste beskriva Dennis utstyrsel för kvällen, kanske.
Välkommen, Dennis. Du har klätt upp dig idag. Laxskor, ja. Väst, smoking.
Nej, det var...
Det är lite glansiga slag och så här.
Fluga.
Det är lite slag.
Fluga. Mm. Ja. Tack för att du kommer hit och hedrar oss uppklädd och tjusig. Och välkommen till
tack.
Podden Ålands Handel.
Tack.
Stig har sagt att om han stod på gasen när han samarbetade med Björn Ekstrand som precis var här, så när du klev in med nya idéer och vild energi så blev Stig den som istället fick ställa sig på bromsen. Stämmer det här?
Ja, det är väl en sanning med modifikation, skulle jag säga. Skillnaden var väl egentligen det att Stig hade en massa grejer han ville göra som man kanske inte hade vågat sig på tidigare. Då hade Björn bromsa. Så. Men nu kom ju...
Kanske inte hade råd.
Ja, kanske det var så också. Ja. Så som sagt, så det här var ju innan, när jag kom in i början, så det var innan den här skandalen uppdagades. Så att det var ju lite chock sen när allt som stoppades in var borta på hösten. Men det är som det är sådana här tänder, det ena leder till det andra. Men ja.
Dennis kom in, jag vill ju lägga till här. Varför jag, det uttalen som jag har sagt, så är väl att man var väl lite... Ja, vad var man? Lite på dekis, lite down och lite ledsen när Björn har lämnat en och undrar vart livet var på väg och vart Indigo var på väg och så vidare. Så kom Dennis in då med en sjuhelvetes energi och det var bara, ingenting var omöjligt. Nu jävlar, nu ska vi satsa, det här ska jag göra, så här ska jag göra. Man var så här, ta det lugnt. Så lite så, det var känslan. Men det har inte han riktigt förstått, för det är så han ju varje dag, han vaknar. Nu jävlar, nu kör vi. Och jag sa, nu tar vi det lite lugnt. Ja. Så ungefär på den, så är det.
Ny bensin på brasan, så att säga.
Det kan man säga.
Stig, kan du beskriva Dennis för någon som aldrig har träffat honom?
Väldigt stilig för kvällen, men han... ja, hur ska man säga? Alltså, det är en entreprenör av Guds nåde som väl då berikar Åland med massa grejer. Allt från stadsfestivaler till pizzerior, kaféverksamhet, restauranger, skadjursrestaurang och jag vet inte allt vad han konkurrerar med. Men ja... Det är väl så, och så alltså en energiknippe som inte ser några hinder och en väldigt duktig entreprenör, skulle jag vilja säga.
Dennis?
När du klev in i Indigo, hur många av de verksamheter du har idag hade du då? Det är svårt att placera det här i tid, så att säga.
Men jag har ganska bra koll på det. Vi hade året innan starta Kino,
okay.
Som var med. Man kan väl diskutera hur smart satsning det var, men det blev ju en pizzeria då.
Ja, en nattklubb vägg i vägg med Indigo.
Ja, och den här pizzerian så höll jag på byggde då när Stig kommer till mig faktiskt helt, eller han ringde tror jag, jag står på med något steg eller stenar tror jag, och så jag sa, Dennis, är du intresserad av att bli min kompanjon i Indigo? Jag bara funderade 3 sekunder och sa, jo. Och sen tog resten sen.
Jag har en rockfestival. Hade du äventyrsgolfen då också?
Jo, det var den som räddade mig en gång i tiden.
Ja, jag har en rockfestival, jag har lite restauranger och sådär. Jo, men jag kan ta en till.
Okay. Ja. Nej, men enkelt var det så här. Jag gjorde en snabb beräkning på Indigo, hur det vad de sätter och fanns det någon uppsida kanske att öka. Och så räknade jag procentuellt på vad löner och inköp och vad som jag alltid har gjort. Så såg jag att det finns någonstans här, ska det finnas en möjlighet, någonting är fel. Så det sen blev på hösten stigringdet och sa att jag tror vi har blivit rånade. Och det var ju sant faktiskt. Ja. Ja. Men det var vad det var. Ja.
Så det fanns marginaler, ännu fler kända kan man säga.
Ja.
Större.
Ja, men det tog ju tid. Jag tror att vi dubblerar ju försäljningen på Indigo under perioden 1,5 år framåt ungefär.
Mm. Så när du såg siffrorna så tänkte du att de vet inte vad de håller på med. De är
nej,
kantiga.
Nej.
Vad de rå-
Notera nu att jag känner ju både Stig och Björn sedan tidigare. Ja. Och jag vet ju att Björn är en fantastisk matkreatör. Och jag vet också att Stig är ju en av de duktigaste i restaurangbranschen jag känner. Eller är det förmodligen, vågar jag säga så, det måste jag säga.
Kanske
utan att jag gör någon för när. Men så är det. Det roliga var, om vi tar en anekdot, det var att Gert Schwieber och jag en gång i tiden åkte till Bonjock och uppvaktade Stig för att han skulle bli restaurangchef just här. Då hade vi ritat in det precis nästan som det ser ut nu. Lite annorlunda kanske det var någonstans, men vi hade liksom planerat att öppna en krog här med Gert då. För vi hade ju något projekt som inte gick så bra på andra sidan torget här. Och försökte övertala Stig då att komma. Men vi var mätta och belåtna och lite berusade. Och så hade vi hoppningarna uppe men det var aldrig någonting. Och sen tog ju Uffe och Björn det vidare sen.
Då så, vilken tur att du sa ja liksom, till slut. Efter lite gnat från rätt personer. Men Dennis, kan du beskriva Stig på samma sätt här? Om för en människa som aldrig har träffat honom. Hurdan är han?
Stig har ett jättestort hjärta. Han har en oerhörd förmåga att se personalen i alla deras situationer. Och det där är inte många som har. Just den där förmågan att, ja men vad fan, oproffsigt. Ni klipper sen va?
For the record, det är Dennis telefon som ringer.
Bra. Man, very busy and important.
Sorry.
Ingen fara.
Var var vi?
Du var på att beskriva Stig.
Yes.
Hans stora hjärta.
Ja. Speciellt den delen med personalen. Att han har en förmåga att se förmågor hos de som kanske inte själva sitter hos sig själva nu. Och får dem stärkta. Och det är sådana saker som man som chef har så oerhört man får så oerhört mycket tillbaka om man lyckas med den delen. Och det är Stig duktig på. Många som har lärt upp sig som servitörer och så vidare i branschen på Indigo som är otroligt duktiga. Många går ju vidare till andra branscher också, men att här är Ålands krog som verkligen är en riktig krog. Det har morgon till kväll nästan, lunch till sen natt. Och man får uppleva och se alla möjligheterna. Så Stig är den som är utomordentligt duktig på att kunna hålla i det och få det att fungera riktigt bra. Hans och mina möten handlar egentligen om att äta luncher lite sen, för lite på senare tid. Men vi sitter och funderar, hur kan vi göra Indigo bättre? Det är våra lunchmöten som vi har kanske en eller två, tre gånger i veckan ibland. Så är det tanken liksom på de mötena. Att vad kan man göra bättre? Eller hur?
Typ så.
Trevliga luncher till och med. Jättetrevliga luncher.
Ja, vi har ju varit kollegor i, herregud, 12, hur många år blir det?
Ja, det är 12 år.
12 år, va?
Ja, ja. Sommar, 12.
Och med tanke på det så... Ja, så vi har konstaterat att vi har bråkat med varandra 2 gånger på 12 år. Enligt Dennis har vi inte bråkat alls. För han är det
han ingen bråk. Han det inte så.
Nej, men så det är ganska...
Nu blir man ju jättenyfiken på vad det var ni bråkade
om. Ja, precis.
Ja, men nu när du säger det så jag kommer ihåg, om man ger en kommentar som är liksom kanske lite för kritisk eller så där, då kan han jävla ta på näsan. Men det sköna är att han reagerar precis så som
nu ska vi inte gå in på det, tycker nej, jag. Vi har bråkat om.
Men det är roligt i alla fall.
det var ganska,
man märker. Oj, förlåt.
Det var ganska skärt
bråk. Förlåt.
Okej, så vi får inte helt veta vad det var ni bråkade om.
Nej.
Jag förstår. Dennis, hur ser du på Indigo?
Det handlar om hans verksamhet, VS, den här verksamheten. Han var involverad i båda verksamheterna.
Kannibalismen.
Ja, lite så.
Men, han hade snott havtorns crème brûlée till
typ så, ja.
Okej. Va? Hörde?
Nej.
Dennis, hur ser du på Indigo idag? Tycker du att det är en mogen och frisk 20-åring eller finns det sånt som behöver ännu utvecklas?
Det finns absolut potential för utveckling i Indigo. Det som jag tycker som är så fint med just det vi gjort ganska nyligen, som kanske inte är så känt än ibland precis alla, men att vi gjorde en kulturhistorisk gärning här för några år sedan. Det är ju så att det här gamla stenhuset som var här bredvid, så var ju tidigare ett glasblåseri och det var liksom ingen verksamhet i det. Och då bestämde vi oss bara för att vi tyckte vi hade råd då bara, mitt i allt, att nu så här ska vi nog göra. Vi ska rusta upp det där huset, att inte de här söndriga fönstren blir ännu söndrigare. Och så valde vi att satsa ganska mycket pengar på att rusta upp det. Och gjort det till det som är Calypso, som många brukar uppskatta på sommaren åtminstone. Och sen en separé som finns upp till, som man kan boka och vara en 30 pers och ha privata tillställningar. Och i källaren som vi borrade oss 1,8 meter genom stenväggarna, så vi fick in ölslangar, så vi har vårt öllager där nere för alla fat. Det tyckte jag var coolt faktiskt att det gick.
Ja. Fint hus att ta vara på.
Ja, så jo. Jag vet inte att svara på för frågan, men
frågan var om det fanns utrymme för utveckling, men då vi tog den senaste utvecklingen som är gjord helt enkelt.
Ja.
Så får vi se vad som händer.
Svar ja, helt enkelt.
Ja, precis. Allt tyder väl på att det är ni två som ska ta Indigo genom de kommande 20 åren också, eller? Det verkar så.
Om du vill ha mig kvar.
Vad är det här för program?
Precis,
vi måste prata.
Ja, det är nu som jag måste gå på lunch.
Hur ser ni på Indigos framtid? Har ni samma bild av den eller skiljer sig era drömmar och visioner för den här restaurangen?
Jag kan ta det ur stadens perspektiv sen. Så tar du det andra.
Kör okay.
Ja, ja. När vi blev i årets stadskärna i Finland i år, Mariehamn. Någonting som vi jobbar med, eller jag har varit engagerad jättemycket i. Och jag tror ju liksom att för en stad ska bli riktigt, riktigt bra, då är en typ av verksamhet som Indigo, med fantastisk uteservering, massa små knasiga grejer som stenhus och terrasser och det är dansgolv här och det finns allt i det här huset. Det här är en så oerhört viktig pusselbit i en centrumutvecklingsdel, att det finns oerhört potential att vidareutveckla det och vara den där stadskrogen som Indigo faktiskt alltid har varit sedan det öppna. Där var jag klar.
Det var ju så fint svar, så jag tror inte jag har någonting att tillägga.
Jo, men du kan väl prata om här innanför väggarna då, vad du säger framför dig ska hända.
Nej, det finns alltså, det är ju, så jag börjar alltid gnälla att jag börjar bli till åren och börjar se en pension som kommer emot så här, så 20 år som du har pratat om till. Alltså det tror jag inte jag fixar. Hur ung och stark jag känner mig.
15?
Nej, men absolut. Alltså,
kommer du någonsin sluta springa här då?
Nej, jag tror inte. Alltså det är väl så att det är, man vill ju att Indigo ska leva kvar och jag hoppas att den kan göra det också. Så länge jag har ork och möjlighet så kommer jag nog att befinna mig här. Det hoppas jag i alla fall. Sen vet man ju aldrig vad som händer.
Kan ni växa mer? Nu finns det kanske inte så många fler så här liksom, gamla glasblåsa lokaler att ta över och göra någonting av. Är det liksom, hur ser ni på det?
Indigo som restaurang på den platsen som den är just idag, så finns det nog inte, då tror jag nog att vi har växt klart. Tidigare äventyr har man ju varit ute på bland med Björn då, när vi haft flera krogar och restauranger och cateringfirmor och samarbete med andra krogar och allt möjligt sådant. Där känner jag att jag är ganska klar, så att så länge jag kör krog och restaurangverksamhet så kommer jag vara Indigo trogen och håller mig på Nygatan 1, och så är det. Så och jag tror att vi, lite som Dennis är inne på, vi kanske inte kan växa mer, men vi kanske kan utveckla stället på flera sätt. Och lite hålla oss uppdaterade, att vi inte blir akterseglade gällande vinlist eller drinka eller annat.
Precis, ni fortsätter leda helt enkelt. Hoppas. Då så, då får vi tacka för att ni kom hit. Och jag hoppas att om 20 år får vi göra en ny intervju med er två och diskutera hur det gick de åren.
Yay,
och vart ni är på väg sen för nästa 20.
Ja, men det hoppas jag också.
Two grumpy old men om 20 år.
Two grumpy old men.
Det finns vissa tendenser redan nu, kan jag säga.
Ja, man vill inte vara den som är den.
Fint. Ja. Tack. Härligt. Dennis Jansson, tack Stig Grönlund.
Tack. Då
Tackar, tackar.
Då ska vi välkomna upp Eva Johankok, Tina Tahvanainen och Mikael Hankok, ett gäng som har jobbat ganska länge med att klura ut vem Indigo är och hur hon bör firas. Välkomna upp.
Tack.
Mikael Hankok, Tina Tahvanainen och Eva Johankok, ni är, vad ska vi säga, ni är gänget som står bakom en del av eventen som ska ske när Indigo ska firas med pompa och ståt. Ni är också gänget bakom den kokbok som vi går och lite så här väntar på, kan man säga. Tina står även bakom de bilder som visas på väggarna här, som är lite tjuvtitt på ifrån boken, eller hur?
Ja.
Välkomna alla tre.
Tackar, tackar.
Jag tänkte att vi börjar och prata om boken. Det är alltså en bok om Indigo, från Indigo, ur Indigo, på Indigo, som ska stå färdig i höst, men som vi som sagt kan tjuvtitta lite grann i via Tinas bilder. Jag börjar med Tina. Hur är det här att försöka beskriva Indigo i bild?
Ja, det har ju inte varit alldeles enkelt, om jag får säga, men om jag ska koka ner det då, så skulle jag väl säga att det är en ganska tuff, pigg 20-åring med en fransk basker, en åländsk läderväst som sippar på lite bubbel. Och kan man kanske...
Det har varit din ambition. Ja, men vad bra. Snygg figur jag ser framför mig här, känner jag. Ja. Men berätta, vad har du själv för relation till Indigo? Hur ska du beskriva Indigo för... person, så att säga.
Nu är det ju så att jag slutade gå på krogen när Indigo kom hit ungefär. Men jag kommer aldrig glömma när Indigo öppnade, för då jobbade jag som florist på Cityblommor. Och jag hade just börjat där och var ganska grön. Och jag har aldrig hela mitt liv gjort så många buketter på en dag som just den dagen. Alltså kön till Indigo, så börja på Cityblommor och sluta.
Man kunde komma via där ändå. Liksom. Det var därför det blev som om.
Ja.
Jag förstår. Mikael, vi kan väl kalla dig för Icke för formalitets skull. Det blir lättare så.
Det tycker jag.
Ja. Det är ni tre och Stig som är egentligen teamet bakom den här boken som är på kommande. Och dig titulerar vi projektledare, eller hur?
Ja, just det. Just det. Även så? Om jag helst vill beskriva oss som de tre musketörerna och Stig som D'Artagnan.
Ja, men så. Det är väl en fin liknelse i och för sig. Hur har det här gänget samlats ihop för att göra den här gemensamma boken?
Det uppstod nog ganska organiskt, tror jag. Stigs ständiga go-to person när det gäller form och så. Han har ju ett väldigt säkert formsinne själv. Han är ju väldigt nördig när det gäller både... Det är bra, han hör inte vad jag säger just nu, det är jätteskönt.
Gasa på bara.
Men han är ganska nördig. Han är väldigt sådär nördens spetskompetens när det gäller perfektion. Liksom. Och Eva Jo har varit hans ständiga medbrottsling i det där. De har ungefär samma estetik. Så att han gick till Eva Jo först. Men eftersom det också skulle till en text och projektledning, då vände sig Eva ut till mig, för vi har gjort dussintals med böcker ihop under årens lopp. Så poff, så hamnar jag där. Och jag vill nog påstå att Stig och Eva ju utbrast samtidigt att vi måste ha Tina med också. För Tina är ju den som men verkligen kan leverera just de här rock'n'rolliga bilderna.
Den här lädervästen med bubbelglaset.
Så det var aldrig någon liksom... Jag upplevde det i alla fall aldrig som någon sorts käbbel, eller att inte alla från första början hade exakt samma vision.
Får man fråga hur det är att projektleda den här skaran?
Ungefär som att valla katter.
Ja, men det brukar vara lätt.
Skulle jag säga. Men det, alltså det, god projektledning handlar ju egentligen om att lämna folk i fred och hoppas på att allting går bra. Och jag ser att Eva ju blir lite så irriterad, för hon har en nervöst drag som jag inte har. Men det har gått bra. Jag har varit så här, det är lugnt, det ordnar sig. Så här, som en korkad hund som ska valla katter.
Eva Jo, du står för formgivningen av den här boken. Kan du berätta vad du har sökt efter i det här arbetet?
Ja, men jag har velat ge en bokvariant av vad Stig är. en sorts, och vad Stig har liksom färgat av sig till vad Indigo är. En ganska avslappnad, lite elegant, nördisk formspråk med mycket hög lägsta nivå på mat och musik och dimning av pendlarna, av belysningen. Och jag tänker att den här boken ska få vara en så här hemlis. När man kommer hem och får... man kommer hem till någon och så får man alla hemlisarna.
Så där som när man går och snokar i badrumsskåpet.
Jajamän, precis så. Det här är badrumssnokning. Och det är liksom snoka i barskåpet. Och i liksom, att vi får alla hans bästa recept. Att vi får alla hans bästa historier. Att icke lurar ur honom alla de här pinsamma historierna från Stockholm. Han tror att han kunde... Jag förstår ju precis att han har liksom kommit hit för att lämna alla mörka minnen bakom sig och ingen skulle få veta någonting, men icke har liksom plockat upp dem, och de ska vi få läsa om. Så att vi vill läsa massa hemlisar, och sen vill jag i en bra kokbok vill jag också få massa kitchen hacks. Vad heter det på
kökshackar? Ja, men kökstricks och det överhuvudtaget sånt som har med matlagning att göra, hur man gör majonnäs på 10 sekunder.
Ja, och hur steker man den där grymmaste steken, och hur gör man den grymmaste omeletten enklast, och liksom hur gör man det enklast och hur får man alla hemlisarna? Det vill jag sätta ihop i en bok och få liksom Stigs lite fil, väldigt så där avslappnat, elegant, inga krucifjonger, utan och med liksom ett väldigt drivet bildspråk. Så den är väldigt bilddriven, den här boken. Det är många sidor bilder. Och
det blir ingen liten bok det här som man tar med sig i bakfickan.
Man ska inte skicka den till sin farmor långt bort, utan man ska ta den under armen och smuggla den, för annars så blir man jättefattig. Den blir tung och fin och tjock, hoppas vi på.
Tina, som fotograf så jobbar man ju säkert, vet jag, ganska ofta själv. Eller hur? Hur är det här med att vara i ett team på det viset som du har varit nu? Det är ju inte bara det här gänget, utan det är också kockar och det är bartenders som du ska samarbeta med, och det är mycket folk som ska samspela.
Ja, det stämmer, och det är ju ett teamwork från början till slut. Och det är ju helt otroligt härligt att kunna liksom koka ihop allas olika yrkeskunskap och kunna liksom få ut det i en bild, och att dessutom kunna få bolla idéer med såna här skarpa ögon som Eva jo och Stig. Jag tror väl ingen har ett så skarpt öga som Stig när det kommer till detaljer, så det har varit jätteintressant och lärorikt.
Får jag tillägga en liten anekdot om den här bokens tillblivelse som på något sätt är väldigt bra exemplifierar hur processen har varit. Vi har ju en vindel i boken. Och vi
har funderat... ni jobbat igenom noggrant, eller?
Ja, alltså grejen är att det visade sig vara utomordentligt svårt att få Stig att ställa upp som expert. För han, där kommer liksom den här lite blyga Finströmspojken fram med honom, att asch, inte kan väl jag. Alltså han kan skitmycket. Så för att lura ur honom all hans kunskap så sa vi åt honom att han skulle beskriva varje vin som han, eller varje druva som han skulle ha med i boken med hjälp av musik. Så då satte sig Stig ner en månad och
funderade. Känns som terapi det här.
Alltså det var verkligen terapeutiskt för honom. Det var enda sättet. Det hade aldrig gått annars. Så han tog fram, hade 12 druvor, och så skulle han ha en låt per druva. På pappret låter ju det jätteenkelt. Jag trodde faktiskt att det var bara 8 druvor från förra. Nej, det blev ju 12 sen. Och så skulle han ha 3 låtar till varje vin. Och så var det också 3 flaskor av varje druva. Och allt detta skulle presenteras på en enda eftermiddag hemma hos Stig. Så plötsligt kom vi dit och fann oss liksom framför en gigantisk vinprovning som pågick, tror jag, i 10 timmar.
36 viner då, eller vad ska vi räkna till?
Det blev 36 viner, det blev ungefär 40 låtar. Och varje vin skulle verkligen avsmakas. Jag hade den tacksamma uppgiften att anteckna allting som Stig sa, medan Eva ju satt och var allmänt inspirerande. Och Tina, lyckades på något jävla märkligt sätt
plåta allting, trots att jag provat 36 viner.
Ja, så lyckades hon improvisera en gigantisk fotostudio.
Det här får vi nästan applådera, ja. Är det...
Tina lyckades improvisera en fantastisk fotostudio i Stigs hall, och vartenda vin som avprovades bara svopp åkte flaskorna iväg. Hon gjorde vansinniga stora såna här stilleben av varje vinsort, plåtade som på löpande band. Det var helt galet. Och jag visste att det var, oj, det här var ju rätt gott också. Och skulle man anteckna. Det är helt vansinnigt. Men det roliga är att resultatet är magnifikt. Jag vill faktiskt ha det sagt. Jag sitter just nu och redigerar sista av de här Stigs texter då, som handlar om vinerna. Man lär sig så jävla mycket. Och för första gången förstår man Pinot Noirs kärna när man lyssnar på musiken han har valt ut. Och så ser man de här otroliga bilderna till det.
Och du vet väl att det är det mest hälsosamma?
Att vad? Fotografera när man har druckit 36 glas på vin.
Pinot Noir! Det
är ja, just det, så
är det. Är den hälsosam?
Jo, men jo.
Okej.
Okay. Ja, den kvällen var allting väldigt hälsosamt.
Kvällens tips. Ja. Pinot Noir är hälsosamt.
Ja.
Tack. Ju mer desto bättre.
Ja. Ni har ju då som nämnt tillsammans gjort ett antal böcker. Alla har väl åtminstone någon bok i ryggsäcken, och ni har ganska många. Eva, Jo och Icke. Vad har pappersboken för framtid?
Ja, det där är en jätteintressant fråga. Man kan svara så här. Den här liksom standardboken som man sitter med på tunnelbanan med. Nu har vi ingen tunnelbana här, men vi kanske sitter på bussen. Den tror jag är på väg bort.
Du tänker pocket shop boken.
Där håller ljudböckerna, tror jag, på att ta över väldigt mycket.
Ja.
Men just därför så tror jag att de här specialböckerna av den sorten som vi gör.
Praktverken,
eller de som på något sätt är specialiserade, där själva poängen är att man har objektet. Där tror jag att framtiden är ganska ljus faktiskt.
Jag vet att om man är formgivare till Bonniers, så blir man inbjuden sådär någon gång i halvåret för att de ska ta pulsen på en, och de vill berätta hur det står till med framtiden. Och de är runt och scoutar ganska mycket. Och där pratade man väldigt mycket om, för några år sedan, just om, eller ett par år sedan, om boken som objekt. Och framtiden, att för att få boken att överleva så måste man liksom koppla på alla sinnen. Det taktila, det kanske doftar, pappret känns, alltså att man läser också med fingertopparna, att man läser med näsan, och att man läser med, alltså att man får någon sorts gör en film upplevelse av boken. Och jag tror att det är jätteviktigt att man inte tänker på boken som en bok, utan just som ett objekt och en upplevelse.
En fetisch.
Nu ska ju fan allting vara upplevelser. Man går på apoteket och köper
går och köper tre plåster.
Losec experience.
Hur var din upplevelse idag?
Om jag får tillägga, så ett hem blir inte ett hem utan böcker. Alltså det är ju också en inredningsdetalj. Mm. Så vackra, snygga böcker kommer ha en framtid, helt klart.
Mm. Då ska vi hoppa över lite grann på det här som ni... Egentligen så ska jag vilja först fråga, ni är ju då, Eva, Jo och Icke, en del av att arrangera ett gäng med evenemang som ska ordnas för att Indigo firar 20. Men varför det? Varför är ni med och gör det här?
Vi är de två onda geniusarna som tassar runt Stig i utkanten.
Och nej, men vi har onda och goda idéer.
Ja, just det. Du är ängeln på ena axeln och jag är djävulen på den andra. Eller är det kanske tvärtom? Nej, men vi har ju varit här så länge och vi har väl haft så många olika roller i förhållande till Stig. Lite som underhållare ibland och lite som kompisar ibland och lite som... ja, liksom iscensättare av diverse festligheter och grejer. Så att det har fallit sig naturligt på något sätt.
Jag tror ibland också att det kan vara lättare när man är två steg ifrån. När man inte är krögare själv, utan man är kund och man är gäst och man hänger och man är kompis. Och se, vad kan Indigo vara redo för nu? ska vi inte starta en sån och en sån grej? Och så är det alltid, stiger aldrig så där, så han skriker, ja gud vilken bra idé, utan tar en liten stund och sen så ibland så trillar det där.
Står det. Så ni får sitta skaka och tjata på axeln ett
tag. Ja, men lite så här småtjat. Och ibland så klipper Stig ner den på ett bra sätt så att det ändå blir en liten bra planta kvar. Men liksom det är alltid en process det där. Men jag tror att det kan vara en bra sak att vara lite på utsidan och ändå ha en väldigt nära relation till ett ställe.
Emotionellt så är det också så att jag vet inte vem av oss det var som myntade begreppet ditt andra vardagsrum, men det är i alla fall verkligen nästan bokstavligt sant för mig och Eva. Och betraktar man en plats som sitt andra vardagsrum, då blir det någonting väldigt intimt.
Mm.
Och
man, så det är viktigt för er att det händer saker här.
Och man kan också vara respektlös. Man kan säga, fan jag vill inte ha det här i mitt vardagsrum, jag skulle vilja ha det här i mitt vardagsrum. Mm. Och så står stackars Stig där och bara, jaha okej, hjälp, vad ska de göra nu då? Liksom.
Ja, vad är det ni ska göra nu då? Ja. Vad kokar ni
ihop? Vad ska vi göra nu?
Mm. Men det blir ju en kavalkad av titta tillbaka med Björn och Björn och Elin som gör en nostalgisupé i sex akter. Det blir bubbelaftnar med Lina och Stig som kör sommelierfestival under två kvällar.
Glöm nu inte specialcocktailsarna.
Just det, det är det också. Det är extremt kriminellt låga priser på Indigos.
Men jag såg en ny lista favorit som låg här i baren,
ja,
nu.
Den är en timme gammal, kom en från timme trycket gammal. Ungefär. Ja.
Lista, det är en jättefin meny, ja, taktil, som ett objekt.
Jag hann bara se den på håll. Mm. Ja.
Men sen är det också en massa kultur, det blir massa quiz och det blir en del härlig musik på scen. Och det är ju inte riktigt färdigt heller, vi kommer liksom att det kommer att hända saker under hela maj, men sen kommer firandet att fortsätta under sommaren också och in på hösten och egentligen hela resten av året.
Vi har också i juni så kommer vi att få se Caroline Furbacken på scen också tillsammans med Ella Grüssner Cromwell Morgan och faktiskt ett band som jag och Knut Lönnroth har tillsammans med Jockum Juslin och Robert Zetterqvist och Christian Carlo och Alexander Lindberg. Så oj.
Men det blir en massa små firanden. Hur kommer det här sig? Mm. Det blir ingen stor sån här VIP-balluns när man får en snygg inbjudan hem med guldkant.
Nej. Ja, men vi har en stor degustationsgrunka. 9 rätter, var det inte så?
6.
Va? 6 rätter?
Ja, det är den 25 maj.
Ja, det är den 25, ja. Just det. Var det, det? Ja.
Men i övrigt så blir det ganska många mindre firartillfällen.
Ja, men vi tänkte att det är roligare att fira längre.
För fler så.
Ja, och att man får gärna komma på flera. Och just att man kan vara sugen på lite olika grejer. Man kanske vill gå på quiz och käka en burgare en kväll och så vill man gå på en fin supé och dricka, lära sig att dricka massa olika sorters champagne en annan kväll. Sådär. Så, så det blir någonting för alla och gud vad klyschigt. Men det blir en massa olika sköna grejer i alla fall under ganska lång tid så att vi får sträcka ut på det här firaråret.
Mm. Härligt.
Det är tanken.
Lite tillbaka till boken. Jag vänder mig till Tina kanske först och främst. När den här boken så småningom blir färdig, vad är det för ett slags bok? Alltså är det en kokbok, är det en drinkbok, är det en stigbok, är det en indigobok? Vad är det för slags...
Alltså jag skulle säga att det är en hel kväll med Stig. Alltså du kan bläddra i den och få recept på kanonkäk, kanondrink, kanonvin, kanonmusik. Mm. Så det är liksom Stig in a package. Förutom att, ja, jag vet inte, rent fysiskt då.
Vad säger det här man kan skala upp? Det brukar vara en bra affärsidé. Att om man kan ta in flera som får uppleva Stig utan att ens behöva komma hit. Liksom.
Ja, så har vi gjort det.
Det är skalningsmodellen av Indigo det här.
Som,
så att säga.
Som ABBA gjorde.
Precis. ABBA-tar, fast i bokform. Stig-o-tar.
Så det är mycket mer än en kokbok. Ja. Verkligen.
Då får jag säga tusen tack för att ni kom och berättade om boken och om vad, att vi behöver hålla ögonen öppna efter hur vi ska fira Indigo på varsina sätt. Den här poddens första del av scendebuten är nu klar och vi tar en liten paus för att hämta andan. Om kanske en kvart så kör vi vidare och då ska vi prata med folket som är Indigos, ska vi säga, livsblod, nämligen personal och DJ:er och de som står för mat och vin här i huset. Så att vi tar en liten paus och kommer tillbaka. Tack och förlåt som vi säger.